En podcast från Sportbladet.
Jag ler nästan lite själv, för vi började med så här fel plats och fel dag. Ja, vi hade lite grann, du och jag och Karin, nu Tornekli, gått om varandra i agendan, men vi lyckades ändå hitta varandra på stationen i Falun. Tack för att du hämtade upp mig.
Ja, det var så lite.
Och sen fick vi sitta på ditt gamla kontor och då gick larmet dessutom. Så ja. Det var lite dramatik så här.
Ja, men det ska kännas att man kommer till landet, är det inte så?
Jo, det ska det göra, det är helt rätt. Och Falun, jag sa just det till dig, jag får ju sådana här skid-VM-vibbar, men vi är här för att prata friidrott.
Stämmer.
Förbundskapten. Ja, hur klingar det i din öra? Du var ju vant vid det, men är det fortfarande så? Jag är förbundskapten faktiskt, eller?
Ja, hur är det liksom? Det är en jättesvår fråga. Det är nog väldigt många som ändå, när man säger att man har det jobbet, bara, oh vad roligt, det måste vara jätteroligt. Så det är många som verkligen känner så, och så kan man själv ibland känna sig lite så här tyngd av all administration och allting som ska göras inför, och vi är ett stort lag och det är mycket som händer. Att bara, ja men så roligt var det väl ändå inte. Så nej, det är lite blandat liksom.
Vi ser ju bara när du blir kastad i någon slags vattenhinder och ja, firar eller något. Ja. Men så är det inte varje dag.
Nej, inte varje dag. Nej. Så när man sitter där med all administration och jobbar och jobbar och jobbar, och så kommer folk att tro att man är bara ute och ler och blir badad i vattengraven, så då blir man lite såhär, nej, men så är inte jobbet. Men det känns bra ändå. Nu tycker jag att jag börjar landa, men det har tagit tid att hitta vad man vill göra, tycker jag, och svårt att göra ett bra jobb.
Okej, vad är det som har varit svårt för dig och vad är det som tycker du har tagit tid? Vilka har de största utmaningarna varit där?
Ja, en stor utmaning tycker jag är att vi är ett väldigt stort lag. Alltså det är väldigt många människor att hålla rätt på. Vi är väldigt många idrotter i samma idrott. Vi är allt ifrån våra kastare som befinner sig inom en area liksom på bara några kvadratmeter till de som springer maraton eller till och med ännu längre. Så att vi har såna otroligt mycket olika idrotter, och alla idrotter har sin specialitet, så det är väldigt svårt att vara hyfsat kunnig i alla grenar. Det tycker jag, det är en stor utmaning. Och sen är också alla människor, alla aktiva. Det största laget är Finkamslaget, och det är 100 aktiva i laget. Och det är många människor att hålla rätt på. Det är det som är det trixiga, tycker jag.
Ja, det är svårt att tillgodose var och ens behov om man ska se alla i det här jättelaget.
Ja, det är verkligen en jätteutmaning. Att få alla att känna sig välkomna. För det känns jag, det är min viktigaste uppgift. Att alla som kommer till och blir uttagna känner sig verkligen välkomna in i laget. Och det är inte helt enkelt alla gånger när det är så mycket människor. Till EM var det 60 aktiva. Och sen plus coacher och mediciner och allihopa är viktiga i laget. Så att det är den stora utmaningen.
Men ni har aldrig funderat där på att dela upp liksom förbundskaptenskapet? Man kan ju tänka sig att man är mer inriktad då på alltså, kanske löpgrenar och teknikgrenar, eller hur man skulle kunna säga.
Ja,
en sån...
alltså, det har funnits under en period, fanns det 2 förbundskapten, en för damer och en för herrar. Så det är liksom så. Jag funderar själv liksom också när man ser andra förbundskaptener som har en biträdande eller en assisterande förbundskapten i fotbollslandslagen till exempel, så är det oftast 2. Så jag tänkte ibland att det kanske är ett alternativ för friidrotten, att man delar bördan lite, just för att det är lättare att fånga upp alla och se alla och sådär. Så det skulle, ja, kanske i framtiden, jag vet inte, det har inte varit läge för det än så länge.
Känner du dig då otillräcklig ibland?
Ja, absolut. Men det gör man nog i de flesta jobben.
Jo, det gör man kanske, men det är inte alla som ska ha hand om 100 personer och ansvar för dem.
Nej, så är det ju. Men jag har väldigt oftast... Alltså man får ju förlita sig på alla andra som är med i ledarstaben. Så vi är oftast fler ledare, så att det inte synd om mig. Men det har varit lurigt, det har varit trixigt. Det är svårt att göra ett bra jobb.
Vad känner du där mer som utmaningar? Har du känt... att det bara har behövt ta tid liksom, för att sätta struktur och rutiner? Eller har det också varit så yttre frågor kring att du är kvinna eller att du är liksom, ny på posten som har tagit energi? Eller är det framförallt det här du säger, att skaffa greppet om det?
Ja, alltså greppet tror jag, det tror jag var absolut det svåraste. Skaffa sig ett grepp och sen så också liksom att få den här strukturen som underlättar att det blir lättare att göra om samma sak igen. För att mästerskapen återkommer, men det vi har inom friidrotten är att vi har olika mästerskap. Vi har ibland EM, ibland ett VM och så kommer ett OS vart fjärde år. Och förutsättningarna för de här mästerskapen är inte lika heller. Så att det tar ett tag att lära sig de olika mästerskapen och vad är det för varianter när vi ska ta ut folk. Ibland får vi hitta på alla kriterier. Det finns ingenting som styrs av exempel Europeiska frihetsförbundet på inomhus EM. Då var det upp till oss att bestämma. Och när vi åker till VM i Peking, då kan vi nästan inte bestämma någonting. Utan det är IAAF som bestämmer allt, vilka som får komma till ett VM. Så då är det liksom bara att glida med. Så det är väldigt olika varianter på alla mästerskap också.
Just det. Och nu står ni inför ett VM. Nu får du glida med lite och se vad de presterar.
Ja, nu får jag med bara hoppas att så många som möjligt klarar kvalgränserna. För de är så himla tuffa. Så att vi får ett bra gäng med oss. Ett stort gäng.
Vi ska återkomma till VM lite senare. Men jag pratade med Friidrottsförbundets ordförande numera då sedan för 2 dagar tillbaks, Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson häromdagen. Och då tog han upp det att inom friidrott det finns ett stigande antal kvinnliga ledare. Att det är på väg upp där, att det var en positiv effekt och han hoppas att få se den inom andra idrotter. Är det en Karin-effekt?
Jag tror inte det blir så stor effekt så snabbt. Det tar ganska lång tid att komma in i friidrotten som ledare. För oftast måste man liksom, man börjar ju ofta som tränare i en klubb och så när man får tillräckligt bra aktiva så kanske vi från förbundet får upp ögonen för den personen. Och sen så börjar man liksom vara med kanske på olika sätt. Men det tar tid att träna upp och få de här duktiga aktiva. Det är oftast ifrån dem vi väljer sen. Så att det tar många år för alla att komma upp och liksom börja jobba med landslagsaktiva.
Men han lyfte friidrotten som ett bra exempel. Tycker du att ni är det? Finns det liksom många bra kvinnliga ledare eller saknas det kvinnliga ledare?
Alltså jag tycker att vi har många bra kvinnliga ledare fast inte bland de senioraktiva. Där finns det inte många kvinnliga ledare. Vi skulle kunna bli mycket fler där tycker jag.
Vad är det som krävs där för att de ska kunna ta nästa kliv?
Jättebra fråga. Det är väldigt svårt liksom. Om jag tittar på i den truppen jag har tagit ut bland våra tränare så är det en kvinnlig ledare tror jag under det senaste året. Eller så är det, nej två är det nog till och med. Det är två. Och det är inte mycket av kanske totalt 40 uttagningar.
Får du godkänt det eller?
Nej, absolut inte. Men jag har inte haft så många fler att välja på. Så att det är inte så att jag har tagit bort några kvinnor utan jag har liksom försökt att jobba med de aktiva coacher som vi har. Och det är de jag har jobbat med som grupp. Men om vi kollar på lite lägre ner, på juniorlandslagen och sånt, där finns det mer kvinnliga tränare som kommer mer och mer. Och på våra, där det finns anställningar idag för friidrottsgymnasiets tränare, där börjar också bli fler kvinnor. Så att det händer lite sakta hela tiden. Men det, ja, jag kan inte säga att vi är bra på det, men vi kanske är bättre än vissa andra som är ännu sämre.
Så kan det vara och man kan alltid bli bättre.
Absolut.
Men tror du själv där, för det är ju faktiskt så att det inte finns många kvinnliga förbundskaptener och förbundskaptener som kanske är förbundskaptener för tjejer, men du är ju för både tjejer och killar. Tror det är många kvinnor som ryggar för det ansvaret som du tar på dig?
Ja, alltså om man inte ryggar för det ansvaret då tror jag man är lite galen. Så är det. Det gjorde jag också liksom, och det tror jag även män gör, för det är ett stort ansvar att få. Och det är ett väldigt spännande jobb, för det är väldigt stora utmaningar i hela. Men om man liksom inte tycker att det känns så då undrar jag liksom hur man är skapt. Jag är nog skapt så att jag är lite mer nervös av mig. Så funderade ett bra tag innan jag kände att det var rätt liksom. Men jag tror att alla ryggar lite innan man bestämmer sig. Jag tror inte det är typiskt kvinnligt utan det är mänskligt. Mm.
Har du själv känt någon gång att du har att det har blåst för hårt? Liksom, där det är inte för hårt för då hade du kanske inte varit kvar. Men att det har blåst så hårt att du har liksom funderat på hur mycket det är värt?
Nej, det är inte. Det beror på vad du menar med blåst. Om det var liksom...
Jag tänker kanske yttre kritik från aktiva eller från media.
Nej, alltså jag tycker att faktiskt de allra flesta var väldigt snälla mot mig hela vägen. Jag har inte haft det speciellt besvärligt på det sättet. Sen är det klart att det är någon som har blivit väldigt irriterad och arg på mig och talat om det. Så är det ju. Och det är väldigt svårt att göra allting rätt på alla plan alla gånger. Och ibland tycker man ju dessutom olika. Man tycker inte ens samma och det är jag som ska bestämma. Så det är min uppgift att ibland göra folk besviken. För jag kan inte ta ut fler än jag har platser. Så det tror jag ingår i allas förbundskapten jobb. Men jag har inte haft det speciellt besvärligt. Det kan jag inte påstå. Inte ens så länge i alla fall.
Nej, det kanske kommer.
Se efter den här podden.
Ja, precis. Men nu är du ju varm i kläderna å andra sidan.
Ja, fast det, men jag tror aldrig man är varm för allt. Liksom, utan, och allting har sitt pris. Liksom, hur mycket är det värt ett jobb? Jag kommer inte stanna till varje pris om inte det fungerar och jag känner att jag har ett förtroende liksom i organisationen. Då är inte det målet att sitta kvar. Så att om det blåser för mycket, men då kan man ju segla iväg någon annanstans, är det inte så?
Jo, det kan man. Precis, och man kan ju få vind i seglen om det blåser tillräckligt bra.
Ja.
Så att det finns ju alla utvägar, men det kanske inte heller behöver blåsa. Det är inte säkert.
Precis.
Det kanske inte heller lika... Jag tänker, om man tänkte på fotbollslandslaget och Erik Hamrén, så kanske det är mycket, mycket mer, förmodligen mycket mer diskussioner och supportrar och folk som tycker om uttagningarna av naturliga skäl.
Absolut.
Här kanske det är inte lika många som har...
Nej, och sen dessutom,
så stark uppfattning.
Vi har dessutom en väldigt resultatorienterad idrott. Alltså jag vet ju vem som har hoppat högst. Det är inte så att det är någon person som platsar och matchar en annan person bättre och då tar man ut den på den positionen. Alltså i fotbollen är det ju mer subjektivt och du måste få ett lag att fungera, och där är liksom vissa spelartyper kanske passar bättre i ett spelsystem och så vidare. Det finns så otroligt många parametrar som man inte kan visa på papper att det här är faktiskt sant. Men vi har ju en väldigt exakt idrott. Jag vet ju oftast exakt vem som har hoppat vad och hur långt. Och sen kan det vara så här, när det blir väldigt jämnt. Jag sitter precis nu med ett dilemma, 4 maratontjejer. Jag ska plocka ut 2 av dem. Och alla har sina för- och nackdelar och ingen sticker ut extremt mycket åt något håll. Då blir det lite trixigt. Då blir det jag som måste avgöra på något vis. Så det ska jag försöka bestämma imorgon, tänkte jag.
Apropå fotboll som vi var inne här på. Pia Sundhag är också en kvinnlig förbundskapten. Har ni något utbyte? Nätverkar ni på något sätt?
Ja, genom SOK så får vi träffas ibland. Där vi, alltså då är det alla förbundskaptener som träffas tillsammans. Och så har vi vissa träffar mot Rio. Då. Så då är hon varit med på samma träffar.
Har ni något utbyte av varandra hittills?
Ja, men alltså det är alltid bra att prata med varandra lite grann sådär. Och vi har inte pratat så här jättemycket på tu man hand, men vi har suttit med i samma grupp någon gång sådär och pratat. Det är alltid intressant att höra vad andra tänker.
Mm. Finns det någon annan där som du har och liksom bollar med och lutar emot från någon annan idrott?
Ja, Ulrika Sandmark lite mer då.
Mm.
Från simningen. Hon och jag bollar en del, för att hon sitter ju också på samma huvudkontor som mig.
Just det.
På Heliosgatan. Så, och vi har idrott som ändå påminner mer om varandra. Simning och det är individuell idrott. Och
också väldigt resultatbaserat.
Ja, precis. Så är det.
VM då? För nu får maratontjejerna sina besked, men truppen pusslas ihop lite längre fram. Men vilka förväntningar har du här och nu ett par månader före? Är det juni, så det är ett par månader före augusti?
Ja. Det jag hoppas och tror på är att det ska bli ungefär 20 stycken i truppen.
Mm.
Så att det är så många som kommer klara kvalgränserna. Just nu är det 6 som är uttagna. Och så kommer jag plocka på allt eftersom då, som man klarar kvalgränserna. För jag tror att det är bra att bli uttagen ganska tidigt till mästerskapet, så att man kan lägga allt fokus på sin planering, så att man inte håller på att jaga en kvalgräns hela sommaren och så kommer man till ett VM sen och ganska trött och dränerad på energi. Utan om man är klar liksom, då ska man bli uttagen, för att kvalgränsen är satt, så att om man gör den en gång till så är man i princip vidare till nästa omgång, om det är semifinal eller final då, beroende på vilken gräns. Så att det är bra kvalgränser, så det är bara hoppas att många klarar dem.
Så egentligen tror du det är många som har lagt alltså en liten formtopp tidigt för att lösa det, för att sen ha den här liksom tryggheten att falla tillbaka på, eller lugnet att falla tillbaka på?
Ja, jag hoppas det.
Mm.
Absolut. Och sen är det några som har haft små skadeproblem, då kanske de kvalar lite senare och sådär. Vi får se lite grann var det landar, men jag hoppas att det är många som är, ja, visar att, de har, att det har fungerat bra liksom i vinter och tränat fint.
Det måste vara spännande det där, för jag tänker om, och det är väl samma i och för sig om man är förbundskapten, oavsett om man är i handboll eller fotboll eller basket eller simning, så måste man ändå gå och vänta lite efter den här som innesäsongen då, och sen kommer träningsperioden igen. Ja. Går du inte att klura på vad alla gör hemma på kammaren liksom?
Jo, så försöker man väl ha lite kontakt med sig, men det är väldigt många människor som har väldigt svårt att hinna med och träffa alla och sådär. Det skulle jag gärna vilja göra, men det tiden räcker
inte. Så i klubbmiljö så är
jag. Ja, att åka hem och se i deras egen miljö, det är absolut det bästa egentligen. Men det är lite så här väntanstiden nu, man går liksom där, bara, när börjar den och vad ska den göra? Och sen kommer alltid någon som man inte ens har tänkt på. Oj, 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 där kom Simon Litzell och kastade fantastiskt långt i spjut, vad roligt. Och så kommer en ny person som man inte ens haft kontakt med förut. Och sånt händer ju inom friidrotten, och det händer ju inte alltid i alla andra idrotter. Så när jag pratar med de andra förbundskaptenerna så känns det helt overkligt för dem att det skulle komma någon som skulle kunna aspirera till OS som inte de vet om redan nu. Men i friidrotten så gör det sådana jättekliv ibland, så det bara, whoops, är du med och har tagit det här trappsteget upp då.
När det kommer sånt kast då som Simon gjorde, vilka känslor hur bubblar det inom dig då?
Ja, det är roligt liksom, det är jättekul. Det är det som är så himla spännande när säsongen börjar. Man vet inte vilka som kommer och bubblar, som du säger.
Bubblare som bubblar upp. Nej, ja. Precis. Men är det en sån här glädje som du får mer också för personernas skull? Eller?
Ja, men det är det. Ja. Man känner ju för de idrottarna liksom, när de får lyckas och så. Och sen så är det kul och spännande. Får man lära sig känna en ny person. För Simon är ingen jag har haft kontakt med förut.
Har du hunnit träffa honom nu?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej.
Så
du är lite nyfiken fortfarande?
Ja, absolut.
Och det laget, om man tittar på som du tog över, så beskriver man ju det som att de var inne i en generationsväxling. Starka profiler med Kajsa och Karro och Stefan Holm och Christian Olsson och fler som försvann, eller försvann gjorde de ju inte, de finns ju kvar, men som slutade. Vad skulle du beskriva att det här laget befinner sig just nu? Är det fortfarande generationsväxling? Och
alltså, i och med att vi har så stort lag så kommer vi alltid ha lite generationsväxling lite här och där. Och sen när det är så starka profiler som de här som du nämner slutar, så blir det alltid tomrum. Och så tror jag också att man från media förstärker det tomrummet väldigt mycket med att man hela tiden påminner om hur bra de var och vad de gjorde och sådär. Och då är det lätt att man missar dem så väldigt bra idag.
Ja, det är klart, men vi var ju satt där i Aten och det bara hagla medaljer, det är klart att vi tänker på det.
Ja, och det är liksom, den bilden finns kvar, och då blir det nästan lite så här, det är tufft för dem idag som finns att liksom nå ut i bruset då. Och vi har ändå Michelle som ändå vann inomhus EM nu på ett fantastiskt resultat, det är verkligen helt galet bra, och vi har även fler medaljer, och vi har Abeba och vi har Meraf, och vi har många duktiga liksom i vårt lag.
Är det lite orättvist mot dem att hela tiden liksom slåss mot, om man säger så, mot dem, de här starka stjärnorna som
ja, alltså att man slåss på något vis mot hela deras facit. Man slåss inte bara mot att de tog en medalj på ett mästerskap, utan man slåss mot hela deras karriär slåss man mot när man kommer in lite grann som ny. Och så jag brukar säga det, man kommer in i landslaget och så jämförs man direkt med Carolina Klüft. Det är ungefär som alla reportrar skulle jämföras med världsreporten number one i världen, eller så fort man blir vald till statsminister så blir man jämfört med Nelson Mandela. Alltså, Carolina Klüft är helt unik. Vi kommer aldrig få en ny Carolina Klüft, men vi kommer få andra helt fantastiska friidrottare, det är jag helt säker på. Men man ska aldrig jämföra liksom med henne, för att hon är så unik. Det är hon och Bubka i princip i världen som alla vet vilka det är. Så att det är så otroligt tufft att komma in i ett landslag och bli jämfört med henne på en gång, för att förväntningarna blir ju enorma, och det tror jag kan faktiskt vara jobbigt för en del.
Hemmautveckling kanske?
Ja, men faktiskt, det är väldigt svårt att bli nöjd då liksom, om man målas upp som en ny Carolina Klüft, för det är liksom, hon tog 8 raka guld, det finns ingen annan som gjort det.
Nej. Och när du ser det då, när vi gör detta, en ny Karro eller en ny Kajsa, svider det lite inombords då, just för du vet att det här är, du förstår parallellen, men det är ändå
absolut
inte riktigt.
Ja, jag tror det svider, vet jag inte om det gör, men jag känner att det är en ganska orättvist välkomnande till våra nya idrottsstjärnor som kommer in, att man får en förväntning om att man ska bli en ny Carolina Klüft. Det är liksom inte riktigt fair mot den personen. För att vi kan jämföra med alla de andra, så hade de en karriär när de slog igenom lite senare. Carolina slog igenom så tidigt också, hon var så ung och började ta medaljer. Medan om du tittar på sånt som Kajsa som ändå var stor, hon blir ganska många år innan hon börjar ta sina medaljer. Och då får man ett mer lugn i sin karriär om man blir jämfört med någon som kanske började lite senare att plocka de här medaljerna. Som gärna media vill se alla medaljer.
Men det är bara media, det är svenska folket vill se dem.
Ja.
Liksom alla älskar ju OBS-medaljer,
eller hur? Ja, så är det.
Så vi hoppas att ni tar jättemånga nästa år.
Det hoppas vi med, absolut. Men man behöver inte börja som 18-åring och plocka guldmedaljer för att det ska vara någon chans. Utan man kan göra andra varianter också. Jag tycker man kan se det ibland att en sån som Erika Jarde tycker att gott föredröme slår igenom väldigt sent i sin karriär om man jämför med det man tror att man ska slå igenom när man är 17-18. Liksom. Så att det finns så många vägar att göra en karriär på.
Jag tänker där på Irene Eklund som har slagit igenom tidigt. Som man också tänkt tanken att oj, undrar hur hon ska hantera det här. Hur har hon tagit det hittills, tycker du?
Jag tycker hon har tagit det otroligt bra. Hon är ganska cool och liksom känns väldigt trygg i sin satsning idag. Liksom. Så det har funkat otroligt bra.
Mm. För det är ju också en risk att...
Ja, hon har också blivit jämförd direkt med en ny Carolina Klüft. Och det är bara hon som sätter gränsen för hur bra hon kan bli och så vidare. Och så vidare. Och det vi alla vet egentligen, även alla som skriver i tidningarna, det är att man vet inte sin karriär förrän man har gått igenom hela puberteten. Mm. Och när man slår igenom så otroligt tidigt som hon gör, så har hon några tunga år framför sig. Jag tränade ju Jenna och Sanna Kalle när de var unga, och de hade också några tunga år där på gymnasiet liksom, att man går inte framåt då, utan det blir oftast ett stopp, ett bräck, och ibland går man tillbaka lite under en period innan man sen kommer ur och liksom är färdig i sin pubertet. Och som tjej är det väldigt lätt att vara 15-16 och du blir nästan inte ens trött när du springer, och sen så kommer hela det här puberteten och blommar ut liksom, och då blir man plötsligt mycket tröttare och det blir oftast lite tyngre i kroppen och så vidare, och det är en sån, det måste alla gå igenom. Och då är det liksom, det är tufft att ta sig igenom den, men Irene har gjort det otroligt bra. Hon tränar på väldigt bra och har liksom en grundtrygghet, känner jag.
Är det skillnad mellan killar och tjejer just att hantera utvecklingen, den fysiska utvecklingen under puberteten?
Ja, det är en jättestor skillnad. Alltså, som kille kan du ju bara gå hem och sätta dig i soffan och äta lite gröt, så får du testosteron, boom, och så blir du bättre. Men som tjej, om du går hem och bara sätter dig i soffan, så blir du kvinna, och det gynnar inte idrotten alla gånger. Och man vet inte ens hur man tar sig igenom puberteten som kvinna. Och killarna får ett stopp sen när de blir lite äldre, vid 20 där brukar det gå lite trögare för dem, så de får också ett stopp efter att de har fått den här boosten, men de blir boostade genom sin. Och sen är det faktiskt så att det finns nästan inte en enda kille som slår igenom när de är 15-16. För du har ju inte det, du är ju inte man då, vilket är du har nytta av inom idrotten, men som kvinnor har du nytta av att inte vara färdig kvinna. Så därför får du aldrig de här killarna som slår igenom så extremt tidigt och får den kraven på sig som vi får på tjejerna.
Just det, det är intressant det där. Och sen finns det också väldigt lite, vet jag pratade med Maria Rydqvist, skidåkaren, och det finns lite forskning på kvinnor, hur man påverkas av hormoner och menstruation och liksom hela liksom utvecklingen där. Att det finns väldigt lite forskning och kanske hjälp också för hur man ska hantera det.
För jag jobbar med innebandyn förut här i Falun i många år som fystränare. 5 år för damerna och 4 för herrarna. Och då blev jag väldigt frustrerad över det här med att många damer drar i korsbanden. Det är ett väldigt stort problem. Och det är det även inom damfotboll och så vidare.
Precis.
Och då kunde man få såna här forskningsrapporter där man sa att kvinnor har bredare höfter och sådär. Och då blev jag så här, men det är väl ingen forskning, det vet vi om. Liksom. Det är inte ens intressant att skriva, för det vet vi alla om att vi har bredare höfter. Utan det intressanta är varför går man sönder ibland och inte ibland. Höfterna är precis konstanta. Så att jag tycker ibland kan det fokus bli väldigt konstigt när man ska ta reda på saker och ting. Utan då jämför man då män, hur ser män ut och hur ser kvinnor ut? Och så forskar man på varför folk drar kvinnorna. Jo, de ser ju annorlunda ut än männen. Ja, men det visste vi ju redan. Det intressanta är varför drar vissa kvinnor och inte andra. Och så här samband som att hänger ihop med när i menstruationen du är. Drar man korsbandet oftare? beroende på var man är i sin menstruation eller inte, till exempel. En sån sak tycker jag är mer intressant att fundera på än att kvinnor har bredare höfter än män, för det visste jag redan.
Precis, men spännande. Det kan, ja, det skulle kunna finnas ett fysiskt samband med var liksom i din fas du befinner dig, om det är något hormon som påverkar att du blir, ja, precis som när du är gravid, att du, ja, får hormon som påverkar liksom leder och sånt där. Så att,
ja, jag tror att det kan finnas samband med det där, för att det
var... Men har du gjort någon egen studie som,
nej,
som
visar, nej, jag försökte liksom bara liksom luska lite, men det hade ju alldeles för litet underlag liksom. Och sen också fundera mycket på så här, att, ja, men är det så att vi gör för bra golv och för bra fäste och vi kvinnor har lite svagare korsband genetiskt, då kanske vi ska ha andra skosulor för att spara knä. Så det finns ju säkert massor vi kan göra, men jag hann aldrig göra det.
Du får ta upp den tråden sen, för det behövs ju.
Ja, men absolut, det är en allvarlig skada. Det är en allvarlig skada och det är väldigt många som drabbas. Så där finns det ju någonting att göra, kan man säga.
Intressant. Du, när vi är inne på skador då, så nickar du, då vet du vad som kommer.
Jag misstänker.
Ja, det misstänkte. Vi har ju två starka namn, alltså OS-hopp, och en bor ju här i byn, Sanna Kallur, som du känner väl, har tränat till 2008, var du hennes personliga tränare. Och hon väljer att avstå VM nu och går mot OS-säsongen. Hur mycket tror du på att hon klarar sig till Rio?
Ja, men alltså det här, jag tror det handlar liksom väldigt mycket om att alla önskar vi att Sanna får vara med på OS i Rio. Och sen har många frågat mig, hur troligt är det? Är det realistiskt? Och så säger jag, nej, men det är inte realistiskt för någon egentligen att vara med på OS. För det är så otroligt tufft att komma dit, så är det ju. Det är en tuff utmaning från början, och hon har en extra tuff utmaning i och med att inte hon har sprungit på så många år. Så det är jättetufft, och hon hade nog behövt, tror jag, få springa lite i sommar. Det hade varit väldigt bra för henne. Men hon visade ändå vintras att hon har en hög kapacitet. Så jag hoppas att hon får en bra sommar med mycket träning och mycket spring. Så kan det lösa sig, för vi har en inomhussäsong också i inomhus-VM som kan vara en bra steg mot OS. Men ja, jag med mitt hjärta hoppas jag.
Ja, för det kändes ju som när hon kom tillbaka och hon sprang. Det här loppet var ju så känslomässigt för henne framförallt, men för många. Och då trodde man ändå att nu klarar hon det här. Nu klarar benet, det ska jag väl säga. Men det blev ett ganska starkt bakslag sen när hon fick sätta stopp igen.
Ja, det var otroligt tungt liksom. Alla hoppades vi att nu skulle det vara klart, liksom, att nu var det färdigt. Men det är väl typiskt idrott, man vet ingenting. Alltså, vi vet ju inte hur det ska gå. Det är det som är idrottens liksom kärna, tycker jag. Det är det man måste gilla med idrott. Vi vet inte hur det kommer gå. Och det är det som är spänningen och dramatiken också. Ibland är det tråkigt när vi inte vet hur det kommer gå, för att vi skulle vilja bestämma det innan. Men det finns ju inga svar. Så att, det är, ibland är det tufft och ibland är det... Men det är ändå det som är kärnan i det hela.
Men hur mycket kontakt har du med henne nu liksom i den här dagliga liksom fasen som hon befinner sig?
Nej, det sköter Tobbe, hennes tränare. Så att jag har inte så mycket kontakt med henne, utan lite sms-kontakt ibland, och sen har vi träffat på varandra. Jag är inte så ofta uppe på Lugnet, men jag pratar mer med hennes tränare Tobbe. Han pratar jag med väldigt ofta, för han är också vår ansvarig för sprint uppföljningen i Sverige. Så att han pratar jag med ganska ofta. Så då pratar vi även hur det går för Sanna.
Och Emma Gren i Göteborg står också över ute i säsongen. Även om hon hintade nu, tror jag, att det kändes helt plötsligt lite bättre igen. Men som, det som är sagt är väl ändå att hon ska fokusera inför nästa år. Hennes chanser har ju faktiskt dömts ut av den före detta höjdhopparstjärnan Patrik Sjöberg. Jag vet inte om du möjligen såg det.
Ja, jag såg det.
Ja. Han menar att det är en utopi, inte liksom att hon, men att det är så svårt att ta sig tillbaks. Hur ser du på det?
Ja, men det är klart att det är svårt. Men hon vill ändå ge en chans. Och så länge man ger en chans, så finns det en chans. Det är när man inte vågar satsa längre, då det är kört liksom. Så jag, vad kan jag göra? Jag kan bara mest hålla tummen för henne också, precis som för Sanna, och hoppas att det går vägen. Och om vi säger att om vi har 10 sådana, så är det kanske en av dem som lyckas. Och då får jag hoppas att det i det här fallet är två då, att det är bägge två som lyckas. Men det är tufft, och det är de medvetna om själva också. Det förstår de. Och det är därför de gör allt de kan för att göra det så klokt som möjligt. Och därför ställer de in den här säsongen, för att de vill inte riskera något. För de skulle kanske säkert kunna pressa fram lite resultat i sommar genom att låta smärtan liksom strunta i den. Men nu vill de inte göra det, utan nu vill de ge OS chansen. Och då gör de det på det här sättet. Mm. Så det är kloka beslut, och om det går, det vet vi inte förrän nästa sommar. Men det är klart det är tufft, det är det.
Och nästa vinter måste ju ändå kvala, va? Eller de måste ju ändå liksom visa att de får sin plats. Det är ju SOK involverade i det givetvis.
Absolut, och det kommer att vara tuffa gränser. Mm. Det är alltid till OS, och Emma, hon måste kvala antingen inomhus eller utomhus. Blir det för henne då, som hon har på sig. Och Sanna, hon kommer ju bara få sommaren på sig att kvala, i och med att 100 meter häck finns ju inte inomhus.
Nej, just det. Så hon kommer bara ha den lilla korta.
Hon kommer bara ha lilla korta tiden på sommaren. Så det är jättetufft.
Ja, det är en kort period. Det är inte många tävlingar där som hinns med nästan.
Sen kan man ju börja lite tidigare. Man kan börja redan i maj och tävla om man vill. Liksom. Så det går ju att styra liksom formtoppningen och sådär. Men det är klart en nackdel. För hon kan bara springa 60 meter häck inomhus.
Men sen säger ju Patrik också att kvinnliga höjdhoppare inte vågar ta i tillräckligt hårt och att de inte är tillräckligt tuffa.
Ja, det är intressant. Ja. Känner han alla kvinnliga höjdhoppare?
Ja, kanske. Han har i alla fall en uppfattning om den. Men är då svenska Emma och svenska tjejer, är inte de tillräckligt tuffa?
Jo, om man har sett Emma hoppa inom VM i Sopot. Med den smärtan hon hade att hoppa, så är det någonting som hon har gjort, så är det att hoppa med smärta. Så det vet jag inte ens vad han fick ifrån. Och tro att, liksom att höjdhoppsdamerna skulle vara sämre än några andra att plåga sig, det tror jag inte mycket på.
Och han var inne på att det var liksom att deras rädsla gjorde att man såg alltså världsrekordet som en slags magisk gräns, att det inte går liksom, att pressas över.
Det är klart, nej. Utan det är som... Stefan Holm hade uttalat om det, tror jag, att det är ett väldigt bra rekord, det är det jag säger.
Så Patrik kanske får läsa på lite där.
Ja, men framförallt tror jag man ska aldrig dra alla över en kam. Det finns väl alltid någon som kanske skulle kunna hoppat någon centimeter högre om de hade varit tuffare. Men det finns säkert de som skulle ha hoppat mycket högre om de inte hade varit så dumma mot sig själva också. Och inte skadat sig på vägen. Alltså det är en balansgång.
Och elitidrott och friidrott är ju inte skonsamt på kroppen, så är det ju.
Ja, alltså så fort man gör någonting max, att du springer så fort du kan eller hoppar så högt du kan eller någonting så max, så klart att det, då gäller att allting är på plats för att du ska hålla. Många säger att friidrottare är så mycket skadade jämt och sådär. Och jag har ändå jobbat med innebanden så många år. Jag kan säga att de är minst lika mycket skadade inom innebandy. Men där kan man gå ut och spela en match fast man har lite känningar i en baksida. För du springer aldrig max. Utan det finns andra parametrar. Det gäller att du placerar det på rätt sätt. Du har bollsinne, alltså du har spelskicklighet. Det finns otroligt många parametrar. Men i friidrotten, du kan inte gå ut och springa häck på 90%. Nej. För då är du rökt. Då har du ingenting där att göra. Så att du måste alltid göra max. Och det gör att vi måste alltid vara 100% innan man kan springa eller hoppa. Mm.
Du, när jag träffade Pernilla Larsson, hon är VM-domare och ska på fotbolls-VM. Så sa hon efter vi hade stängt av på den att hon var så förvånad men ändå glad över att jag inte frågat om hur hon kunde vara borta från sina två barn så länge eftersom hon åker på ett VM. Du är också tvåbarnsmamma, med rätt, va?
Ja.
Hur gamla är dina barn?
De är gamla, 13 och 18.
Ja, gamla, men ändå...
Snart 19.
Ja, men ändå behöver de sin mamma nära, i alla fall 13-åringen.
Ja.
Jag ska inte fråga dig hur det är att vara borta från dem, för det utgår från att det är på precis samma sätt som det är för en man att vara borta från sina barn. Men finns det frågor som du känner att du har fått på vägen in i det här liksom, eller under den tid som förbundskapten, som relaterar till att du är kvinna, som du önskar att du inte hade fått?
Ja, alltså, nej, men jag tycker inte det är ett problem. Alltså, folk får gärna ställa frågor, sen kan jag välja på att svara eller inte svara. Men det där är en typisk fråga man får. Hur går det för dina barn? Det är liksom, den har jag ju fått ända sedan jag var tränare åt Jen och Susanna också. Hur går det för dina barn när du är borta så mycket? Det är liksom stora frågan för många, inte bara journalister utan alla. Så det är någonting med det här med att som mamma får man inte vara borta för mycket från sina barn. De har en dålig mamma. Men jag brukar trösta alla med att vi har en deal, jag och mina döttrar. De döttrar jag har. Att jag ska betala deras terapeut när de blir gammal.
Om du behöver någon. Om jag, ja. Gjort det. Ja.
Om jag har skadat dem mycket. Ja. Så då ska jag betala den. Jag har lovat dem det. Så vi har den dealen. Ja, vi står för terapeut. Okej, då kör vi på det.
Hur tidigt kan man implementera det då? För det känns som att de ändå behöver vara lite gamla för att höra det. För att köpa dealen.
Det var nog ganska tidigt.
Det var ganska tidigt. Ja, vi får återkomma med den frågan. Jag tror att du kommer lindrigt undan ekonomiskt där. Att du inte behöver.
Du tror det, ja, vi får se. Vi vet inte.
Nej, man vet aldrig.
Det visar sig väl liksom 30-årsåldern eller något sånt.
Ja, när den stora krisen kommer.
Ja, just det. Ja. Nej, men sådana frågor. Sen en annan fråga jag har fått mycket, det också. Vad innebär det för dig som ledare att du är kvinna? Och nu har blivit förbundskapten. Det är en sån fråga. Den frågan är otroligt svår att besvara. För att man vet inte. Jag har ingen aning om hur jag hade betett mig om jag hade varit man. Alltså jag är ju kvinna. Jag vet inte hur jag skulle handlat om jag skulle råka vara man istället. Och det är en svår fråga. Och den har jag fått ganska mycket. Tills jag började ställa en motfråga till många reportrar. Det var mest reportrar som ställde den. Och då är min fråga så här, den största skillnaden är ju att jag får den frågan. Men mina manliga kollegor har aldrig fått den frågan. Alltså en man behöver ju aldrig fundera på varför hanterar du eller varför gör du på sig eller så. Och hade gjort annorlunda om du var en man. Alltså det behöver aldrig en man fundera på. Men jag fick fundera på det otroligt mycket när jag fick det här jobbet. Och till sist så kände jag bara, den största skillnaden är att jag får hela tiden den frågan. Och att jag måste alltid fundera över varför jag gör som jag gör. Om det beror på att jag är kvinna eller om det beror på att jag är allmänt lite så.
Ja, eller för att det beror på att du är Karin.
Ja, precis.
Ja, så kan det också vara, att det är en personlig koppling.
Ja.
Men det är intressant, för kanske man ska börja ställa den frågan till. Du, Erik Hamrén, hur hade du gjort om du varit kvinna i det här läget?
Ja, alltså det är en otroligt spännande fråga om man börjar ställa den även till män.
Ja.
För då fick de också börja reflektera över varför gör jag så här. Är det för att jag är man eller är det för att jag är Erik?
Ja, just det.
Men han behöver aldrig fundera på det, varför han gör som han gör liksom.
Inte från det perspektivet.
Nej, inte från det perspektivet. Nej. Och jag tror inte det är inte farligt att jag får den frågan. För då får man ju fundera lite. Varför gör jag så här? Men det vore ju bra om alla fick samma fundering ibland.
Det hade varit jämlikt.
Ja, det hade, och spännande. Ja. Spännande att höra. Mm. Stefan Olsson som var min företrädare. Varför gjorde han som han gjorde? Var det för att han var man eller för att han var Stefan? Ja, jag tror inte han kan svara på den.
Nej.
För det är jättesvårt att svara på.
Ja, för det vet du inte heller liksom, om det beror på din personlighet eller om det. Då får man möjligen fråga väldigt många och se vad man kommer fram till, om det finns någon form av kvinnlig manlig
test. Precis. Ja. Men bara att få fundera liksom. Så den frågan, ja, men jag kan både ha den och vara utan den, kan jag säga.
Om vi switchar lite ämne och går över till lite tyngre ämnen. Jag har skrivit dopning och vikthets. Det låter ju som två ganska destruktiva ämnen.
Ja,
men definitivt. Som finns där. Om vi börjar med dopingen så har vi Andreas Gustafsson som åkte dit. Niklas Lindstedt som hade fått i sig kosttillskott. Men blev avstängd från det. Och det finns internationella dopningfall. Alltså hur...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Utbredd skulle du säga att du uppfattar att dopningen är i Sverige och utomlands?
Och det är en jättesvår fråga. Alltså, hade du ställt den här frågan till mig för ett år sedan så hade jag sagt att nej, men vi har ingen doping i Sverige. För jag är så säker på att alla våra atleter är så rena som de kan vara. Och sen har vi fått de här fallen som du sa med misstagsdopning på Niklas och Andreas. Andreas tillhör egentligen Gångaförbundet, han är inte med i friidrotten på det sättet. Men han är med oss på mästerskap så vi känner igen honom mycket väl. Så att då blir jag väldigt förskräckt och jag är säkert jättenaiv och har inte förstått det här ordentligt. Och jag har liksom pratat väldigt mycket nu med våra aktiva. Vi har ett aktivasråd där jag har sagt att nu måste vi liksom på, alltså vi som är ledare också förstå vad det är som händer liksom. Och det jag kan känna, och det har jag nog känt egentligen under flera år när jag jobbat även med innebandyspelare, att man har en annan tro idag, att man inte kan bli bra bara genom att äta mat, utan alla de här kosttillskotten som finns i vårt samhälle, de har ju väldigt aggressiv och tuff marknadsföring mot våra aktiva. Att man ska ha protein, extra protein behöver man, och man behöver extra energi och man behöver extra av allting för att bli elitidrottare. Och det har liksom vi tagit ställning mot, så vi säger nej till allt kosttillskott, för att vi vet att en del kan vara så här kontaminerat, som det heter, som Niklas åkte dit på. Att det fanns ett ämne som inte står på förpackningen, och så åker han dit på det. Och det, sånt får inte hända liksom. För det är inte bra för oss som friidrott förstås, för vi står inte för det uttaget. Men det är absolut inte bra för en aktive. För det är väldigt hårt slag. Och det här är unga människor, vi pratar om unga människor som kommer in i idrotten. Och då har vi ett ansvar, känner jag. Så att vi har jobbat nu med vårt medicinska råd där vi tar fram bra riktlinjer. Alltså vi kan inte bara säga nej, kosttillskott är inte bra. Utan vi måste säga nej, vi tror inte på kosttillskott. Men vi tror på att det här är minst lika bra. Och så ger man råd att ät det här motsvarar så mycket protein. Eller det här motsvarar det. Och tror du att du behöver ha med D-vitamin som är rekommendationerna idag i alla möjliga media. Ja, men då kan man få läkarhjälp och så får man se om man behöver D-vitamin eller inte. Så vi måste vara mycket mer proaktiva.
Men det har de här specifika fallen, kan man säga att de specifika fallen har lett till det här åtgärdsarbetet?
Ja, absolut. Alltså att vi måste tänka till. Vi har ju alltid jobbat liksom mot dopning och vi är en av de som har flest som blir dopingkontrollerade inom vår elitidrott. Så vi namnger ju folk till RF som dopingtestar. Sen kan ju de dopingtesta utöver det. Så vi köper ju ganska mycket dopingtester och har gjort under många år. Men nu går vi in och köper ännu mer tester för att verkligen visa allvar. Och styrelsen har också bestämt att om man blir avstängd ett halvår ifrån idrotten så lägger vi på ett halvår för att delta i landslaget.
Just det. Ja, det är intressant. För det innebär att ni har en egen straffskala egentligen inom förbundet. Då, som
ja, man kan säga det som straff. Liksom, ja. Men det är ingen rättighet att man ska få med i landslaget egentligen. Utan landslaget är vårat också. Och många upplever också om de har tävlat mot någon och den sen visar sig ha haft otillåtna medel i kroppen, så är man ju i landslaget också väldigt irriterad, för det förstör ju för väldigt många. Så vi vill ändå visa att vi menar allvar med det här. Vi menar verkligen noll tolerans mot doping, och vi vill inte ha med det att göra, för det förstör människors liv i slutändan. Så det är superallvarligt, och vi kan göra mycket bättre jobb, det är helt säkert på, att prata mycket mer om det än vad vi gör liksom.
Men har de återigen då specifika fallen lett till att du har fått en tankeställare, som du sa, att det kanske är mer utbrett, att det finns mörkertal som inte du hade liksom?
Ja, och liksom, det har också, ja, men det har också gett mig liksom så här, bara, vad är mitt ansvar som förbundskapten liksom? Och vad, när det gäller så här internationell doping, ska jag titta mig runt mycket mer och se vad som händer. Jag förstår det. Vad är mitt ansvar? Och vad gör jag av information? Om någon mejlar mig någonting och säger någonting, vad gör jag med en sån information? Vem ska jag ta vidare? Och där har jag liksom varit ändå träffat RF för att höra vad är mitt ansvar? Vad ska jag göra? Och vad är det ni kräver att jag ska hjälpa till med för att det ska bli bra? Så att jag försöker ta frågan allvarligt och veta vad är min roll? Vad kan jag göra för att motverka all doping?
Har du sett någonting någon gång internationellt som har fått dig att bli fundersam?
Nej, absolut inte. Jag har liksom, jag tror också att när man lever i den här världen som jag har gjort tillsammans med Jenny och Susanna Kaller, två superrenlevnad, vi har levt väldigt tajt, jag vet i princip allt de gör och hela tiden, så det har liksom aldrig varit någon tanke åt det här hållet, och de har aldrig ens funderat på det här med kosttillskott och sådana bitar. Så då har liksom jag levt i den bubblan, och då har man liksom, tror inte jag, när man är ute och reser och ögonen på sig för att se. Alltså jag har inte letat bevis någonstans, utan jag har vetat att det är en del som har varit avstängd eller inte från andra länder, men det har liksom inte varit mitt fokus. Mitt fokus har varit här och nu med dem, och vi har varit så otroligt säkra på att man kan bli lika bra utan, så vi har inte ens funderat på de banorna liksom. Och, men nu när man blir förbundskapten så har jag en annan roll. Och då blir det också så här, om man kan få andra mejl som kommer dimper där någon påstår att några andra håller på med saker i andra länder. Liksom. Mm. Och vad är mitt ansvar då? Liksom, såna saker. Så jag blir liksom en annan, jag har en annan roll och jag måste kanske se på saker annorlunda. För nu jobbar ju internationella friidrottsförbunden mer aktivt med att gå på information de får från olika håll. Det har de inte gjort förut.
Men har du fått sån specifik information?
Jag kan få något sånt mejl där de säger att ja, någonstans i världen så fuffas de. Liksom, ja. Men då är det RF som får alltså. Det är de som jobbar med antidoping.
Då skickar du det till RFs antidopinggrupp.
Ja, så, precis. Eller, ja. Och det känns väldigt bra, för då vet jag vad jag ska göra med sån information och så får de värdera informationen om det finns någon relevans eller inte. Mm. Men de är experter, det är inte min uppgift. Nej. Och det är väldigt skönt att ha några som man kan lasta vidare till. Mm.
Men då kanske du har varit med och avslöjat någon doping utan att egentligen vet?
Nej, det är så otroligt sällan någonting
som
tänder.
Det är inte vanligt förekommande.
Absolut inte. Så att det är bara, jag ville bara veta om det kommer någon. Liksom, vad gör jag? Liksom? Ja.
Du, en annan problematik som också egentligen hänger ihop med intag eller kost idag är ju kan vi kalla det för vikthetsen, som bland annat stavhopparen Angelica Bengtsson berättar om, att när hon blev uppmanad av sin franska tränare, ska jag säga då, det var inte en svensk tränare, utan att bara äta sallad och hålla igen då.
Ja.
Hon har väl det var väl i tidningen Expressen som hon har beskrivit det som energibrist snarare än ätstörning. Ja. Men det kan ju leda till en påverkan liksom på längre sikt. Har du talat med henne om det?
Nej, inte om den artikeln.
Nej, men jag tänkte om det generella problematiken.
Nej. Alltså, jag har pratat med Angelica tidigare om att man bör äta frukost. När vi var på.
För då åt hon ingen frukost?
Ja, då hade hon inte sovit, så jag bjöd henne på en frukost, vet jag, i Moskva. Det är väl det jag gjort när det gäller henne och hennes matintag. Mm. Så det är bra att äta frukost. Nu bjuder jag på en frukost där.
Ja, men det är också viktigt att frukost är viktigt att få i sig.
När det gäller henne, annars har jag inte pratat om det, utan nej, jag tror hon har koll på läget. Men vi har ju liksom till vår hjälp dietister, och man kan få hjälp och råd och sådär. Och jag kan säga att jag är inte rädd, men jag vill att vi ska verkligen vara försiktiga med alla kostråd också, att vi inte ligger för nära optimal vikt liksom, som ofta blir målet när man tar hjälp, att man vill väga optimalt, för att ibland kan optimalt vara kanske ökad risk för andra skador, stressfrakturer och sånt där, så att vi måste vara kloka när vi ger råd. Men vad jag förstår så är det bättre att man får råd än att man ska ta hand om saker och ting själv. Så vi ska inte vara rädd för att ge råd. Och sen har vi också en policy om ätstörningar, så att om vi ser någonting som vi funderar på, då överlämnar vi det till läkare, så får läkare avgöra om den personen är frisk att kunna delta. Men jag har faktiskt inte varit med om någon som jag behövt liksom fundera på det sättet. Nej. Utan det känns som att är man med i landslaget, så då lär man vara ganska frisk för att klara av att komma med.
Ja, för det är så tuffa fysiska krav. Så
att, så att det funkar inte att ha någon ätstörning någon längre period. Mm.
Det är väl om man ligger där på gränsen just inom de här konditionsidrotterna, att det är lite lättare, lite snabbare, lite liksom. Alltså, att det finns ju en fas där som är rätt lockad om man kommer in i den. Sen gäller det då att man inte fortsätter förbi.
Man kan få en väldig boost av att man blir anorektisk i början, som är livsfarlig, för den. Sen tror man att den samma lösning gäller sen när man kommer ur den här boosten, när man börjar må sämre och få sämre prestation. Då tror man att det är ännu mindre än man ska väga. Så det är det typiskt idrottsanorexin. Liksom. Jag hade faktiskt en aktiv en gång i tiden som fick anorexin. Jag var ung coach och då läste jag på väldigt mycket om idrottsanorexi. Så det var en tuff period.
Ja, det är svårt att hantera och veta vad man ska göra. Ska man sätta ner foten, ska man inte?
Otroligt svårt var det. Och så, men det löste sig bra. Men det var jättestressande som ung coach att få en som jag upptäckte hade anorexi.
Sa du ifrån?
Ja, alltså det gjorde jag. Absolut. Hon var inte så glad på mig.
Nej, inte då.
Nej.
Men kanske sen.
Ja, men nu är hon glad på mig.
Jo, men jag tror det. Det brukar jag efterlysa, att det är för få tränare som vågar säga ifrån. Alltså att det är obekvämt att göra det, men det är det som är rätt att göra just då.
Absolut. Och jag tog hjälp framförallt.
Man kan inte hantera det.
Hon var så ung och så hade, och det var mycket enklare också när hon var ung och inte myndig. Det är mycket svårare med de som har ätstörningar som är myndiga, för de har ju rätt att förstöra sitt liv på ett annat sätt än yngre människor faktiskt. Så att det gäller ju att hantera sådana frågor snabbt när de är unga. Men det är jättetufft och det drabbar inte bara individen, det drabbar hela den familjen. Och liksom det är verkligen tragiskt.
Ja, nej, det är svårt och en svår problematik. Men det var starkt av dig som ung tränare att se och inte bara liksom blunda för problematiken.
Ja, alltså det är nog det bästa jag gjort, tror jag, som coach i mitt liv. Det var nog att jag upptäckte henne så tidigt, faktiskt. Om jag ska värdera mina insatser på arenan.
Vad är det värsta du har gjort då?
Det värsta, och det är sånt man vill glömma. Är det
svåraste beslutet då kanske, det svåraste?
Ja, det svåraste. Åh, det var svårt. Ja, men det svåraste är nog, tycker jag nu, det är nu att vara förbundskapten. Det är nog det svåraste jag har haft som uppdrag. Just det, jag är nog egentligen lite för blödig person egentligen, hålla på att ta ut folk. Eller det går bra att ta ut, men att ta bort någon och säga nej, jag tycker det är ganska jobbigt faktiskt. Så att, det är det.
Så just nu är det inte så bekvämt egentligen när du ska plocka bort?
Nej, jag tycker om, alltså, som coach har man alltid haft den här rollen. Och även som fystränare innebandy, vet du, då hjälpte jag alla bara. Jag behöver aldrig ta bort någon. Nej. Jag har alltid bara försökt att stötta alla, hjälpa alla och bli så bra som möjligt liksom. Och nu ska jag helt plötsligt börja ta bort folk. Nej, tyvärr, du får inte vara med, men du får vara med. Och det där är, alltså, jag är inte helt 100 bekväm med det. Och jag försöker göra ett så bra jobb jag kan, men liksom, egentligen är jag ju lite för emotionell.
Ja, det är tufft. Ja, men det är svårt.
Ja, det är svårt.
Ja, och jag får besvikna, för det är det man gör.
Ja, och så deras dröm också. Sådär. Men jag måste säga, de aktiva är fantastiska. De kan bli jättebesvikna på mig, men de är otroligt snälla ändå sen i slutändan. De är besvikna där och då, men sen går det över och så har de förlåtit mig. Så det är otroligt bra aktiva vi har, det måste jag säga. Ja, jag mår nog ibland sämre längre.
Ja, så de kanske blir till slut, de får trösta dig. Det var okej att du inte tog ut med Karin.
Nej, det kräver jag inte av dem. Men jag kan ha mig lite så. Ja, men jag tycker de är fantastiska.
Det är klart att det kan ju bli något som man går och tänker på som tynger en lite.
Ja, men lite så tynger. Ja, absolut. Och sen ibland tycker jag, då är det ju självklart. Då är det inte så jobbigt. Men när det är så här jämnt och så vet jag att någon blev väldigt besviken sen. Så då känns det lite så här, ja, det är inte min grej här i livet.
Nej, det är intressant att du ändå har det uppdraget. En del skulle nog gilla, kan nog gilla det. Sen tror jag i och för sig att många tycker just det där är svårt. För det är ju personer.
Ja, det är ju människor man gillar liksom. Ja.
Vi har pratat några aktiva idrottare och vi var inne på maraton och Isabella Andersson här i början här. Merat Bata och Abeba Arga, vi är ju också två tjejer, de tre tillsammans där med utländsk bakgrund som har blivit starka kort när det gäller Sverige för mästerskap och framgångar, men också förebilder förhoppningsvis för många tjejer som vill satsa framförallt på löpningen. Och hur ser du på de här som just som förebilder?
Ja, alltså, det är otroligt viktigt, tror jag, att vi har förebilder som visar hur man kan göra och vilket sätt och sådär. Och Isabella har ju varit längst i Sverige och vunnit hur många SM-guld som helst. Jag vet inte om det är 25 eller...
Men det vet jag inte, sjunde maran var det nu i alla fall.
Ja, att hon har tagit fantastiskt många och funnits väldigt länge i Hässelby som klubb. Så hon tror jag har betytt absolut mest. Och hon har även lyft maraton. Och hennes tränare där, han är också med och lyfter liksom maraton som gren. Och det tycker jag vi ser, tack vare att damerna exempel sprang väldigt bra på EM. Hela laget sprang väldigt bra. Och nu är det faktiskt så att vi har... 5 tjejer som har kvalificerat sig till VM i den kvalgränsen. Den är, om man jämför med de andra kvalgränserna, så är den inte lika tuff. Så ser det ut, om vi ska vara ärliga. För det är mer än 32 löpare som får exempel springa maraton än det är höjdhopp. Men det visar ändå att vi har fått en väldigt mycket högre nivå på damermaraton än tidigare. Det är roligt. Abeba har inte varit med lika länge och inte tränat lika mycket liksom i Sverige på det sättet och så att hon har inte hunnit bidragit än, men jag hoppas att hon i framtiden kan vara med och bidra mycket med hur hon tränar och vad hon gör. Det skulle vara väldigt nyttigt och mera för vår senaste tillskott. Men Mera har varit längre i Sverige ändå än man tror, för hon har bott där ganska många år och tränat i en svensk grupp. Så jag tror att hon har inspirerat väldigt många i Göteborg redan med att hon finns där så mycket.
Just det. Men när det gäller Abeba där så vet vi ju om den här historien, eller vad ska kalla det, med skenäktenskapet.
Men det kan vi inte säga att det är ett skenäktenskap, för de har varit gifta.
De har varit gifta, förlåt, det är bra att du rättar mig där. Ja. Det beskrivs som skenäktenskap fortfarande.
Ja, en del gör det. Och det vet
men
inte
de har varit gifta.
Det är många som varit gifta och skilt sig, men det var inte skenäktenskap från början.
Nej,
för det.
Mycket, mycket bra iakttagelse där, när man sveper med ord som jag gjorde precis. Men hela den här förklaringen kring äktenskapet då, att de höll tyst med att de hade skilt sig, och du kände inte till det heller. Hur ser du på det som hände, liksom, den händelsen med lite backspegel så där?
Ja, men det är så här, jag kan känna att det är inte min fråga. Nej. Om folk är gift eller inte gift, och om de håller på och skiljer sig i smyg eller inte smyg, alltså det är verkligen inte min fråga, så att jag tycker att det spelar inte mig någon större roll. Sen blev det väldigt tråkigt för dem i och med att de hade varit ute i media och pratat om att de var gifta, och så var de inte det. Så det är mer medial problematik de har runt det. Men för mig personligen så spelar det ingen roll, liksom, om de ville låtsas vara gifta lite längre än vad de var. Och sen tror jag det är väldigt viktigt att man inte dömer. Alltså vi dömer ofta efter svenska ramen, att så här gör man och sådär. Men det ska vi komma ihåg att Abeba kommer inte från Sverige. Hon har en annan kultur med sig, och om hennes föräldrar och familj har ett annat sätt att se på saker och ting, så klart att hon också har det och tagit med sig det, och hon har ett annat tryck på sig från sin familj än vad vi har från våra familjer. Så att jag tror det är väldigt lätt att sitta och döma saker som vi inte har en aning om. Så att det är ingen fråga för mig, utan,
och det är ingenting egentligen som har påverkat, alltså, du renodlar hur utifrån ditt förbundskaptens perspektiv, liksom.
Ja,
vad ska hon ju prestera och inte.
Ja, alltså, min uppgift är att ta ut ett bra lag eller de som har kvalificerat sig beroende på vad det är för tillfälle. Och då är det den idrottsliga prestationen och inte hur länge man har varit gift.
Nej. Det kommer i sig i diskussioner om hur vidare man ska ha ett svenskt medborgarskap eller inte, så att då är det kopplat på ett sätt till landslaget att,
ja, fast det, då har vi har ju ändå ganska tydliga roller. Alltså när man väl är godkänd och man har blivit svensk, då är man svensk för mig. Jag håller inte på att värdera om man har sagt si eller så i någon intervju, eller om man var gift eller inte gift, eller och hela den biten. Alltså på något vis kan jag känna att har de som är professionella på det här bestämt att hon är svensk, men då är hon svensk för mig 100%. Sen funderar inte jag på det. Om jag skulle fundera på alla varianter. Vi har ju de som bor i USA och amerikaner också har både amerikanskt och svenskt pass, och vi har alla varianter, liksom, så att jag tror att världen är rund nu för tiden. Förut fanns det bara en glob med Dalarna på, säger vi här uppe, men ja, så enkel är ju inte världen.
Nej, så är det inte. Och om man vänder på det hela då, så var vi ju och knyter ihop den säcken lite, så får man ju kanske också de här häftiga influenserna av duktiga löpartjejer in i svensk friidrott. Och det är klart att det där finns ju ett jättestort värde, förutom att de är duktiga idrottstjejer de här, så finns det ju också, öppnas ju lite dörrar kanske, eller perspektiv eller kunskap som kommer in.
Ja, alltså vi har ett otroligt spännande landslag, det måste jag säga. Jag brukar säga att jag har ett enormt häftigt landslag som jag har med mig och reser med. Och det är allt ifrån att det är 100 personer på finkampen tills att det bara var 7 stycken på inomhus-VM, så det varierar i storlek. Vi har både damer och herrar, vi har alla möjliga religioner, vi har alla möjliga kulturer, vi har folk som har bott här hela sitt liv som pratar dalmål året runt, dygnet runt, till de som knappt pratar svenska. Liksom, vi har hela kittet, och det är fantastiskt spännande och ha den mixen av människor på samma ställe. Och alla har vi ändå en känsla av att vi är ett lag. Och att vi tillhör samma sak. Och vi kämpar och fightas, liksom, tillsammans. Så det är verkligen häftigt. Liksom. Och alla bidrar, liksom, med någonting. Det är faktiskt jättehäftigt. Då kan vi sedan lära oss saker av alla de här som kommer från andra länder. Eller våra svenskar som bor väldigt ofta utomlands. Angelica Bengt som bor i Paris hela tiden. Kan hon ta hem kompetens och lära oss och få fler att hoppa högt i stad. Det är ju fantastiskt bra.
Har VM i sommar och OS nästa år. Har du några resultatmål, några medaljvisioner i ditt huvud?
Nej, jag har inte satt upp några sådana tydliga liksom än. Det har jag inte gjort. Men jag hoppas
otydliga?
Att, ja, lite otydligt har man alltid. Men jag hoppas att det ska gå bra. Och jag hoppas att vi tar någon medalj i alla fall på alla mästerskap. Det har vi, som, vi har en sån målsättning från styrelsen när man säger att vi ska ta minst en medalj per mästerskap. Så det är liksom ett tydligt mål. Men sen kan jag känna liksom inför mästerskapet, beroende på sommaren går, då kan man ju ha olika förväntningar på truppen. Att den här truppen, ja, men jag tror vi har möjlighet att ta kanske 3 eller vad man nu känner. Att vi har ändå så många. Så då får jag liksom fundera på det när vi närmar oss. Men inte än har jag satt upp så tydliga mål.
Men ett medalj per mästerskap, det är inte en ganska blygsam, eller det är realistiskt?
Ja, alltså det beror på. Alltså, är det ett EM så är det väl försiktigt, men är det ett VM så är det tufft. Och på OS har vi inte tagit på 2 mästerskap nu, tror jag. Så att, det är väl bra om vi fixar till det. Men jag kan gärna tänka mig 2 också på OS. Så att jag tycker inte det är deprimerande på något sätt, eller hur?
Nej, absolut inte. Och med tanke på som du säger att friidrotten inte har tagit på 2 mästerskap, så hade det väl varit lite barriärbrytande igen då?
Absolut, jag tror det. Vi skulle behöva det liksom. Mm. Och få lite så här, och kanske slippa den här jämförelsen med the golden years.
Precis, eller också kommer den tillbaka ännu mer. Nu är det på gång.
Ja, jag menar det. Ja.
Ja, jag ser vad vi har framför oss nästa sommar. Jag längtar redan. Karin Torneklint, stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv för att du kom.
Och lycka till, får vi säga. Jag vet inte, kanske inte till dig utan till de aktiva. Men vi hoppas att det blir en bra friidrottssommar.
Det hoppas vi.
Tack.
Tack, tack.